kvart över åtta stannade Lyxhamn utanför Vangsenkla pagod. Det var mörkt och tuggade lätt. Längs grusgången syntes en magnifik koidam och en ännu vackrare sceninspirerad klippform i ringstrax in till Sakura-trädet, som skänkte välbehövlig skugga under soldagar och med ett gömställe den ödesdigra juniafton. Jag hade kommit till pagoden bara några minuter innan och hade med nöd och näppe lyckats undvika upptäckt av Wang, som stod och kratade grusgången. Från min position kunde jag överblicka större delen av den lilla trädgården. Månskenet och syrsorna kunde ha invagat en mindre vaksam man i falsk säkerhet, men jag hade aldrig varit mer uppmärksam. Whittaker var inte en man som varnade en jonedan innan han slog till med enorm fart och fläkt, och med sunt suincidenten färskt i minne behövde jag ingen uppmaning att ta det varligt runt den karl. Jag hörde Lyxhamn rulla iväg och någons steg närma sig utanför häcken. Jag trodde mig veta vem som låg bakom den här operationen. Men tji fick jag när genom trädgårdens grind steg ingen mindre än jag själv. Gapande stirrade jag och jag på varandra tills vi duckade in bakom trädstammen respektive fortsatte upp längs grusgången. Vad skulle jag göra nu? Alltså, det jag som normalt sett utgjorde basen för mitt medvetande, inte det jag som nu skakade hand med vangen till koidamen. Tydligen var det något fel på psykvården, eftersom min tvillingbror bevisligen rymt ånjo. Nu stod han där borta, utgivandes sig så som varandes bror sin, nämligen mig. Han skröt högljutt om sin, min, resa hit till Hongkong, vinnlade sig om min nästpålösa och falska grunder och erbjöd slag i Wangs dotters modesta kjul bak pagodens konstfärdigt utsirade garage, där han och dotterns nattbak fördrarna jaluser var inbegripna i omoral av betänkligaste slag. Darande av återhållen vrede och något generad brast jag då ut i sång och röjde därigenom min position. Vakthundarnas skall förebådade min snara likvidering. Stolpoten vid ingången fälldes ner i lost position, vallgraven fylldes med glaskross och snart sågs varstans i trädgården beväpnade vaktstyrkor nervöst skjuta varningsskott i alla riktningar. Återhållsamt var inte hur Wang försvarade sin egendom, kom fram, ditt svin. Skrek han. Jag lärde känna Orne Weise som ung pojk på bakgatorna i Shanghai och det var det, sett så här i efterhand, som gav mig idén till mitt nu så när helt misslyckade projekt. Orne brukade alltid säga att högmod går före mer högmod och han levde sannerligen, som han lärde. Tillbakalutad brukade han sitta, med munnen full av pudersockrade lingonstrudlar och färskpressad torskjuice, och skrata högt och vulljet som att resterna sprutade vid omkring. Mestadels skrattade han åt sina egna skämt, dåliga som det var, men ibland fick han även tillfälle att lägga upp ett jovialiskt flattgarv åt någon förbipasserande, som vådligt halkade omkull. Arne hade nämligen haft tillförsikt nog att rigga upp halva Grünkefts arsenal av luriga och logiskt vetlösa fällor kring sitt tillhåll, vilka allt som oftast åsamkade oskyldiga gångtrafikanter både benbrott och stor ilska. Sin egen moster hade han lurat in i en nästan oförskämt knepig variant där tusentals vassa stoltrådar belystes av en blinkande lampa, vilket hade lett till hans totala mosterlöshet när hon osthyvlades i 44 skikten söndags eftermiddag, strax innan förmiddagstätt. Detta tedrickande brukade för övrigt inleda en hel dag av känslosnack, finska pinnar och sedvanlig kvällsbulle i porslinskåpet. Ett ständigt lika populärt som dåraktigt tidsfördriv. Arne levde, som han lärde. Ville man ha något gjort fick man anställa någon inkompetent tok att utföra det. Härifrån fick jag idén att göra vad jag gjorde punkt på morgonen dagen innan mitt desperata försök att få der punkt Pufendorf att inse vikten av att Wang på inga villkorsvis fick komma till sitt möte, kände jag nästan en sorts förväntan. Visst. Det var absolut meningslöst att ifrågasätta mina överordnade, men ändå kunde jag inte hålla tillbaka en bubblande rebellisk känsla. Tänk om jag bara kunde lägga min personliga tors aldrig så varsamt till det bistra, oresonligt konkreta order jag fått. Varför skulle man inte lägga sin prägel och sin yrkesstolthet i varje aspekt av livet? Så istället för att klä ut mig till amatörarkeolog med blåsålglasögon och safarihatt valde jag en snettig utstyrsel. Neil Armstrong i full astronautskrur. För att smälta in i omgivningarna målade jag den blå och skrev, jag är vanlig, på den. Klart nöjd med detta initiativ hade jag varit, om inte chefen lagt näsan i blöt. Du ska spionera på hittacker, inte underhålla på bar och kallas. Det var sannoliken inte första gången denne prosaischeknöl stäckte mina drömmar, men det skulle ta mig fan bli den sista jag kurade uppe i sakuraträdets glesa lövverk i den fasta förvisningen om att min sista stund snart skulle vara kommen, men ingen yttre omständighet inträffade, som ytterligare styrkte den misstanken. Tystnaden var plötsligt total. Var var Wang? Var borde han vara? Var trodde jag att han var, kliv ner ur trädet? Hördes plötsligt hans gälla stämma ur en liten mikrofon, som satt på trädstammen intill mig. Jag antog grundlöst att högtalare spelade in varje drag jag gjorde och spejade nervöst runt omkring för att lokalisera kameror. En gång stod Arne och jag nere vid hamnen och kastade sten på mossarna när mormin sladdade in Volvo i en annan Volvo med en ljudlig suck. Så som varande dövstum kommunicerade hon endast genom teckenspråk och grustänk, och snart var hon inbegripen i en hög ljudomplacering av småsten och sand som inte ens hon själv kunde till fullo förstå eller hänga med i. Beslutsamt knuffade Arne henne över kajkanten. Det var det bästa han kunde ha gjort, eftersom vi sålde hennes bil för överpris. Så här ska man leva, tänkte han då, och det tog jag fasta på. Redan nästa dag hade jag i den andra slängt både en kundvagn och fem ekorrar i plurret och letade ivrigt efter värdesaker i deras väskor och jackfickor. Kort därpå norpade Arne en lastbil med 10 muffins och sedan var cirkusen igång. Det var tider, det, kliv ner, sa jag. Det var 14:e påminnelsen och Wangs stämma började nu låta något ansträngd. Jag förstod att han inte visste vilket träd jag satt i men ändå ville verka allvetande. Det hade varit mer imponerande om han bara dödat mig, utan betänketid. Inte skulle jag göra honom besviken heller om han med tydlighet visat att han hade situationen under kontroll. Som det nu var kände jag för att ge honom en överraskning han sent skulle glömma, som en kniv i ryggslutet, exempelvis. Tyvärr hade jag ingen kniv, utan bara en stekspade i blå vinyl och ett hekto saltat smör. Därför hoppade jag ljudlöst ner i det raggvåta gräset och beredde mig på att fly. Ski skulle jag få, visade det sig punkt när Arne konfirmerades, som överste buddhist i Glumslövs socken ställde han till med en fest vars like skådats senast förra torsdagen, då gamle Sivetsson firade att det inte var onsdag. Samt därför vi så att nämnde gubbe visste hur man svirar huvudet av sig och andra, om detta kan inget tvivel råda, men Arnes festligheter nådde sådana skamlösa nivåer att även Sivetsson tvangs att medge att här hoppade inga haltalös från perrongen minsan. Den dagen hade börjat uselt men kom nu att avslutas i hysterisk gammal. Det var första gången som DR. Pufendorf hörde talas om Arne Wiese och hans gäng. Pufendorfs mentor, Holger Rönklaftslevholk, hade brevväxlat med Arne sedan 1951, då de delade ett maniskt intresse för underåriga polska bondtöffer, och deras vänskap hade med åren kommit att renodlas till ett mer handfast handlingsprogram. Det som denna plan framförallt stupade på var bristen på just underåriga polska bondtöffer men även i viss mån på att Arne envisades med att bära en enormt stor, ihålig hatt berättad i något som underåriga polska bondtöffer i onerskytt, som pesten, nämligen konstgjort glitterströssel, som blinkar i takt med ögonlocken. Varför han tyckte om denna skabrösa kreation var för honom själv nästintill obegripligt. Arnes grundinställning var dock att världen var en gåtfull plats, och njuter man i dess förbjudnaste frukter så mister man kanske icke blott dem, utan även och de av fädren måhända mer omhuldade gåvor, som döljes i upptinnade av konventioner och fördomar lyckta av allt i våra sinnen sånade brödjup. Med andra ord gav Arne själva tanken i sociala konventioner, vilket jag sökt i mig i riktpunkt. Knappt hade jag hunnit resa mig ur det och klippta gräset för en vagn var över mig likt en hand jag del på infekterade sabelhugsor efter en större krogrunda i environgerna, och slog mig skåningslöst med en gammal fjäderpinharv tills mina lymfnoder vittnade av skräckblandad förnumstning. Jag krälade desperat in under en buxbomshek, skrikande som nåd. Vagn startade sin rostiga slotterkross, tog ett stadigt backhandgrepp om den antika trögpinnen och navigerade sig med den borne lantbrukarens hela skicklighet genom buskaget på jakt efter min mörbultade kropp. Flämtande likt en nyspäckt doberman och svettig som en gammal dobermanspäckare kolliderade han snart med en övergiven såningsmaskin som glömd, övergiven och bortgjord låg och skramlade i häckens överpartier. Jag tog tillfället i akt att bemäktiga mig släpplösan och knuffade den mot alla vindar rakt igenom vagnsvjälte, med förödande konsekvenser. För vagn, åtminstone. Hemligt hukande skyndade jag åter mot grinden. Arnes nitiska samlande av flamländska kopparstick spårade honom till ordnade konstnärliga höjder, vilket i sin tur inspirerade mig till att förfalska sådana för att med förtjänst sälja dem till honom. Arne skrattade gott när avslöjandet slutligen kom till dagers, 15 år senare, min gosse, det var fan vad jag förlorade pengar. Dunkade mig så i ryggen, hällde upp en halv 75 i en plastmugg, och sörplade i sig det, som runnit åt framsidan av hans solkiga paljettkostym. Har förresten Mordin hört av sig angående våra högtravande ambitioner, senast i torsdag som skrivna i min mer i barockstil utsirade träpermar försedd anteckningsbok av ovettiga mått och ohanterlig vikt. Hon hade lovat skicka telegram senast i onsdags. Fortfor Arne med imposant intonation. Han gjorde så ibland. Arne punkt hukande under Vahittakers Matsals fönster applicerade jag avlyssningsapparaturen, en enorm trat klädd i blått manchestertyg, motsagda glasbit. Det ångrade jag omedelbart, eftersom det jag fick höra kom mitt inröra, att sprängas och mina ögonlober, att bonna ut genom solglasögonens ramare likt ett annat täck av Rymis foster, om lördagsmorgonen, nämligen det, som jag under upprepade nätter viskat, kallsvettig och darrig, som en liten sparris. Var i hälsefyr är mina tjänare? Var är vagn? Vahittaker anade alltså inte att han var på väg att bli inbrönd. Med darrande händer började jag fumla med tändstickorna. Doften av rostat kapitalistsvin steg snart mot den djupblåna himlen. Vinden blåste genom mina grå lockar, smekte mina gropiga kinder, fick elden att ta sig i mitt dammiga kavajslag. Fick den att sprida sig och värma hela min kropp intill märgen så som många gånger for de dags i Shanghais gränder. Jag skrattade befriat, ett ystet brinnande primalskrik, som kunnat väcka det sovande, fast inte värre än att det snart vänt sig om, förnumstigt gurglande och dreglande som små barn, och somnat om. Därpå drog jag mig in i undergrenadierbataljonens samfällda fördömande i det, att jag med mordbrand i sinnet fullföljt ett uppdrag av allra hemligaste sort, utan att för den skullens för kort stund beakta de moraliska följderna av sagda gärning. Det kunde vara hänt, resonerade jag, och försökte släcka elden genom att trunka min sargade läkamen mot ett närstående bokträd. Vilket brast i brand och ramlade över mig med ett brakpunkt när Arne spelat bengalesisk säckpipa i mer än 6 timmar, brukade han slappna av med lite old school taishi och lite taekwondo, mestadels riktat mot sin stackars dvärgpudel Henry. Sedan brukade han utmattad och tillfreds med livet sätta sig att skaldera ihop några korta haikus vilka han med blandad framgång skickade in till dagbladet i den håla där han för tillfället hade sin varelse. Jag beundrade hans förmåga att så ansträngningslöst skifta mellan sina stämningar i sina litterära alster. Ena stunden kunde han posera, som modernistisk ikonoklast, och med aggressiva metaforer påskina de mest obskyra missförhållandena i Alice Tengners egendomliga mjukpornografiska trevanden i ungdomsåren, såsom, såg du lilla videung, m.fl. klart tveksamma bidrag till bar- och kulturens mindre kända baksida. Nästa sekund kunde han med oförvitlig indignans och skrämmande pondus författa kontemplativa lärdomsorden på blankvers, i vilka han belyste det politiska systemets största triumfer och brister med skrämmande aningslöshet och förakt mot vedertagna fakta. Hans julklappsrim var också ganska bra. Mina egna försök att spotta ur mig vare sig det ena eller det andra kröntes sällan eller aldrig med framgångens gyllene gloria. Fast kylskåpsdörren var proppfull med små magnetiserade ord i olika kombinationer, Som exempelvis han går baklänges att svarfälmen glömt med aldrig den gången det nästan blev rätt och grimmade, eller måndagar i mörker hur ska det bli vi saknar varandra grädden är slut kanske rea på domus kanske inte på skälmen kanske ändå eller inte men ornes kringflyttande av kylskåpsmagneterna var fantastiskt inga undantag slipsar ut av guldlamé i papperskorgen redan runt åtta insåg gemene man att Säffle saknades många menade att förlusten knappast var särskilt oväntadet kunde man nog ha förutsatt. För utan handfasta bevis Orne, spelade vinkerna så krönte för er punkt i mitt stilla sinne tänkte jag ofta på de glada dagarna i Shanghais bordeller under den tid jag då jag ännu inte hade värvats till internationella spionaffärer, och innan jag klämts fast under trädet. Stammens skrovliga bark herbergerade ett antal aggressivt territoriella ekoxar. Så särskilt den kroppsliga delen av mitt väsen utstod nu ett veritabelt Golgota. Det började med insidan av vänster armhåla, där strax den obekväm fördjupning uppstod när en nedgången oxe tuggade sig in ända till ett av mina största åderbråks själva centrum. Kvidande försökte sedan skalbad skävelund fly anstormningen av lymfvätska och blodplättar mina organ räckte över honom, bara för att gå en snöplig död till mötes då precis det kroppsvästgården försökt undgå fintade den groteskt. Och omvandlades till flytande syra, en nog så märklig tilldragelse, som i sin tur omvandlade ekoxen till en gris i naturlig storlek, bisarrt nog. Detta arma djur drabbades förståeligt nog av existentiell kris av högsta rang, och tillbringade resten av sitt liv inbäddad i min fodrade kavaj, innan det ömkligen kvävdes vid passkjutiden en molnig torsdagskväll några år senare. Jag minns det väl, nu när jag sitter här och petar på sårskorpan jag bär. Som en honagade till. Hur som helst krånglade jag mig under dystra skrik till slut loss från den belägenhet jag befunnit mig i och gjorde processen kort med att komma på fötter. Hur bara, så stod jag där, spritt språngande naken, en omständighet som förklarades av min brist på kläder, nyligen sandblästrad och skitsur, huga. Vrålade en nyanländ man från grusgången. Han betraktade mig med hela lyssnaden hos någon, som hellre sågade av sig vänster näven än såg folk resa sig från liggande, särskilt i närheten av sorgliga och ännu rykande lämningar efter innebrända plutokraters luxuösa bostäder med allt vad det innebär. Jag kände igen den där snorkiga uppsynen, de bländvita mameluckorna, den med falsk med sin försedda monokel och mustaschen med sin karaktäristiska knorr upp genom ena näsborren och ut genom skotthållet i högra kindpåsen. Dr. Pufendorf. Efter alla dessa år möttes vi alltså igen denna ödesmättade afton på denna vackra och välskötta innergård. Jag kunde inte låta bli att reflektera över den välgödda buk han har dragit sig och undrade så stilla men välartikulerat var i detta kunde ha sin grund. Det fanns en tid då inget var så intimt förknippat med det Pufendorfska arvet som en välgrundad kunskap om kroppshållning, näringsvetenskap och nödvändigheten med god motion i samband med samtliga utevistelser. Ehuru en mycket stadfäst enligt nationens högsta standard förutsagor av grejer, förutsatte jag ändå att en sån man som Pufendorf skulle ha inlagt sig om att hålla dessa ideal levande och därmed även sig själv. Handfallen stod jag där med hakan i gatan och pliggade på hans korpulens. I sanningen pösig, rundmagad uppenbarelse, osedvanligt voluminös och osmakligt hängande över bälte och byxlinning. Ja, rent grotesk kan man enkelt beskriva den essentida ätling till Gargantua som stod där och dreglade Dr. Pufendorf. Harklade jag mig. Han svarade blott med ett lätt allrande på en liten förgylld bjällra. En pinsam tystnad skulle ha varit mer bekväm än vad som istället följde. Inte så sällan styrde Arne ut sig till bysantinsk patriark och ställde sig på Karl Johan att skaldera från höften ting som O. Theodora. Och jag glömde min konsamling i Trapesund. Den lokala ordningsmakten tolererade till viss mån hans eskapader, men när han övergick till att i strid med gällande föreskrifter för förvaring av giftklassade bekämpningsmedel dra omryckning en stor vagn fullastad med ett kvartston berikat plutonium var måttet rågat även för konstapel Greger Guttormsen från Hardanger. Med batongen i huvudet sedan barnsben var han en man av besinningslös ilska och gränslös förlåtelse, beroende mest på vädret och minst på pollenhalten på avlägsen ot. Nu stegade han åter fram till Arne. Jag minns, som vore det igår hur Helvise vände kappan efter vinden och servilt pekade ut en helt ovidkommande ecklesiastik minister som råkade ha vägarna förbi. Han skulle aldrig mer se dagsljus, den prästen. Son var han, Arne. Och trevlig och lömsk, samt feg när det verkligen gällde. Han var min idolpunkt, att en så genompompös jävel, som Pufendorf alltfot rände runt, uppblåst och med en överlägsen glimt baksvulna ögonlock, var en ren skymf mot vanligt hederligt folkvett. Jag nuggade händerna förtjust och uvade mig över den uppenbara likheten mellan honom och Peter Harrison, vilken jag saknade rätt att hålla för mig själv. Istället utpassionerade jag sagda observation med hög och tydlig stämma. Dessutom drog jag upp ett diagram i sanden där likheterna mellan Harrison och Fete Pufendorf klargjordes i fyra färger och dessutom illustrerades med pedagogiska grafer över volym, vikt och oljehalt per kvadratcentimeter. Det var kanske lite dumt gjort. Pufendorf sprang gråtande därifrån, in i trädgårdens mörka partier bak vagnsmaskinhall. Jag såg stillatigande hans enorma gestalt försvinna bland skuggorna, ryckte på axlarna och klädde på mig igen. Det var på tiden, resonerade en varmyndigt. Över nejden färdades ljudet av gyllene bjällror likt ekot av länge sedan glömda sådana. Jag ställnade till, väl medveten om vad dessa i förstone höga anmäckningsvärda tecken kunde innebära. Minnet av en junikväll i Lund hemsökte ännu mina drömmar. Men kunde det verkligen vara här? Mitt medvetande famlade förvirrat efter en förklaring. Stivmoderns livmoder i min bröstficka vägde plötsligt flera ton mindre. Ja, den var räntan försvunnen. Pufendorf. Väste jag, insändes att dennes fixerstallanger tydligen inte satts åt sidan under de långa middagarna och fläskluncherna. Plingandet hördes nu allt närmare, och bak buxbomshäcken skymtades en lång rad huvudbeklädda gestalter. Snart hördes även deras lågmälda mässande, fast den själva orden var svåra att urskilja till följd av artikulationsförakt och något som senare laboratorietester visade vara långvarig senildemens. Tempelmurar orden sovarna att rekrytera endast från långvårdshem och borrhus satte ofta sina spår i deras offentliga åtaganden. Tänk bara på den gången det skulle driva motorcykelgänget nylagd asfalt ut ur Phnom Penh. Det tog den ålderstinna anfallsstyrkan över 45 minuter att bara ta sig in i klubblokalen, och vid det laget hade klubben minerat få igen och dessutom hunnit lera sig med en samling lokala punkare med skarpslipade piercingar. Slakten blev total och triumfen inte särskilt stor. Sedan dess hade tempelmurarorden legat lågt, även om det innebar låg guldnivå i kassakistorna samt brist på frivilliga till uppdragen. Nu verkade det dock som någon givit dem en andra chans, ty här kom vagandes en fullt utrustad tempelmurarordens procession, komplett med gonggong, urmodiga brandsläckarvagnar dragna av Gotlands rus, vaniljdoftande facklor samt stormästarbärstol fylld med stormästare Johan Björklund, eller bördade broder Eldshinken, som hans tillskyddare kallade honom. Sedvanligt salongsberusad kastade denne brunskäggive egentligen man konfetti åt alla håll. Två av palberarna samlade upp glittret från marken och fyllde åter eldshinkens därför nyttjade hink. Ekonomin var skral och de senaste åren hade man fått spara in på förbrukningsvaror såsom konfettiglitter, chokladströssel och dasspapper till förmån för guldpolishåt stormästaren Sörhängen och halvskedjor. Sparprogrammet försvårades av att bokföringen alltid låg 3 veckor efter, men kassaren, en katastrofalt optimistisk man, brukade åt detta problem icke göra mer än att man köpte någon annan ordens preskriberade kassaböcker och ändrade namnet på utsidan med rödpenna och sedan justerade om räkenskaperna lite halvslarvigt där det verkade lämpligt. Det var billigt och fullständigt ineffektivt i längden, men så länge han kom undan med det och kunde njuta av fördelarna hans ämbete medförde så fick det duga. Eftersom han dessutom själv satt på posten, som ordens revisor klarade han sig dessutom alltid, med undantag för den gången då storvisiren gjorde oväntat besök mitt i veckans rödpenorie. Den gången hade det inte varit för roligt, han hade tvingats skriva, jag ska inte fuska. 70 gånger på svarta tavlan med sina egna sönderbitna naglar tills han kollapsade mentalt och föll ihop i en liten hulkande hög vid storvisirens snabelsandaler och bad om förlåtelse. med tanke på att visiren blivit utnämnd till klassens elakaste fan 15 gånger under sin kaotiska högstadietid, förvånar det nog knappast någon att få höra hur han reagerade på sin ekonomiansvariges många misshugg. Kassaren klarade sig dock ganska bra utan att ens ha lyckats be om nåd eftersom visiren satte prestiget i att blott späcka sin andersoppare lite lagom. Härvid minnades det gamla visdomsordet, aldrig kasta bort sitt glashus även om det sprack. Flera gånger hade därför kassarens förväntade avrättning blott blivit ett förmanande samtal över en kopp te. Jag visste allt om dessa förehavanden av den enkla anledningen att jag vid detta tillfälle var olycklig innehavare till posten som munskänk i Svenska Mosskulturföreningen. Låt mig förklara punkt mitt intresse för mossor. Lavar och alger växte i takt med att min sociala kompetens kraschlandade i slutet av den ytterst torra sommaren minus 63. Intresset för sjödykningsföretag kom sig av att jag bodde ett stänkast från Hjälmarens sanka sydkust, i en trädkojalpe i den i särklass mest förvridna gamla eken i hela Närke. Därifrån kunde jag se minst 30 meter åt ett håll och fyra olika sjösänkningsprojekt, som i konkurrens med varandra livligt käbblade och slogs. På eken växte flera ter av skägglar, samt två tjusiga tickor, som bittert slogs om hela väldet i trädet utan att sky några medel. Jag kunde alltså växla mellan att beundra lavornas majestätiska välvningar, tickornas bördisar charm, och sjödikarnas argsinta ockupation av västtyska ambassaden i huset intill. I sanning ett ståtligt skådespel, rymmande både svårfattbart långsamma processer såväl som mera begripliga sådana i hastigare takt, och jag satt ofta i trans när Willy Brandt i bara en simpel vadmalskaftan sprang, som en riktig gunderhäg mellan sitt högkvarter och fiskeläget nere vid stranden med sin slitna läderportfölj krampaktigt fasthållen mellan bröstkorg och underarmar. Han kunde allt se för jävlig ut punkt när Arne och jag laddade upp planerna för vårt storstilade försök att ta över ansvaret, men även de många fördelarna som följde med befattningen som överstyrman på ett moderverk vars huvudsyssla bestod i att draga efter unga herr Pughard Persson, som förra veckan sjönk för sista gången, räknade vi kallt med att kunna tjäna grova stålar redan första kvartalet. Arne sa det bara, jag har dragat kungen av hutan genom gatorna i Flen och inte en enda gång var det läge att börja beklaga sig över hur obehagligt det var för honom eller mig, därmed undertryckande de eventuella invändningar jag hade bubblandes genom järnbarken. Sagt och gjort, vi styrde efter att ha rivit av det sedvanliga pappersarbetet ut på den gytiga, trögflytande sörja som gällde för flod i Pyongyang mellan och städesicke. Vår ungdomliga entusiasm formligen stänkte runt om båtens sidor och moderverkets stånkande ljud uppfattade vi snarast som en egande bakgrund mot vilken vårt mästerverk av muddring och dragning gestaltades i sin klaraste prydno. Med en käckt grovkornig visa på sina läppar vejde Arne in oss på en liten bäck meandrandes uppströms mot en kärn i vilken ett malplacerat marmormonument stod på sniskan. Där kastade han ankar, grävde fram en butelj som glänste i solljuset, tömde den i botten och kollapsade tvärfull i gräset, medan jag fick bara några få droppar som blev över. Det räckte å andra sidan gott, det punkt processionen svängde in på Vangsgårdsplan och upp mot det som återstod av Hittakers hus. Det var naturligtvis Pufendorf som låg i buskarna med polisradio och GPS-manik och styrde hela konkarongen. Och när det började hala fram ett badkar fyllt med en ånande och bubblande sörja som luktade vid bränd gris och aceton såg det ut som om en skyndsam flykt vore bästa försvar, och detta helst utan att det undvikliga förföljandet skulle leda till min hemliga underjordiska operationsbas. Det gick väldigt dåligt med det. Redan efter två steg hade jag förvirrade ordensmedlemmar i hasorna. Det drog upp mina byxor och lindade in mig i kolasnören och tvingade mig att ange namn, personnummer, vikt och flera andra uppgifter om deras systrar. Jag spikade varenda förfrågan och kolasnörerna fast i deras skalben och även något tvivelaktigt en psykologisk börda de sent skulle komma att lära sig leva med, de förbannade jävla fördettingarna. Att Pufendorf lejt dessa förutsägbara idioter och trott att det vore män nog att urrinerna av Hittakers kock resa några som helst anspråk på den värdefulla tingest, kallad stivmoderns finaste, som antogs vänta därinne, ja det var närmast fullständig galenskap, och ett uttalat förakt mot andra människor, en monumental skymf mot allt vad vanligt folk vet heter samt ett försök att spela Allan utan täckning. En gång tidigare hade jag på allvar fått se följden av Pufendorfs länksmiderier. Ostfabrikanternas lokalförening, Västmanlandsdivisionen, hade ringt upp honom för att be om ett mycket signifikant bidrag till den årliga höstbasaren, under vilken diverse mejeriprodukter såldes till förmån för traktens svältande kalvar. Doktorn var inte känd för sin givmildhet utan snarare för sin måttlösa närighet, helt enkelt. Med andra ord kunde inte delegationen förvänta sig någon större framgång, men eftersom lokalföreningens valspråk genom omröstning utsätts till mer ost, hoppades man nå pöbelns stöd och medelst hot om vandaliseringen dund fås en större summa pengar. För att understryka allvaret i situationen tillade man sedermera annars jävlar. Till stor bestöttning för samtliga berörda patter. Pufendorf, som just vaknat efter en längre tids inducerad koma, tyckte att det här var allt värst, och kommenderade ut ett hundratal politiska stenåldersjägare, som fick vråla ett unisont, aldrig. Och sedan plundra ostfabrikanterna på allt det förmodde bära, såsom deras insamlingsbössor och hela den förmögenhet det så bryskt tilltvingat sig från mindre försvarskapabla medborgare, som mestadels inte ens tyckte om ost. Sedan radade han upp dem längs en betongvägg, anlitade en byggfirma, som på stående fot fick konstruera en överdimensionerad stupstock, och övertalade varenda en av sina belackare, att det nog var feta idioter allihop, och lika gärna kunde buntas ihop omgående, och slås ihjäl på effektivast möjliga vis. Sålunda ringde det självmant efter en arkebuser, och såg till att skyndsamt avrättas. En sjaskig affär. Arne skulle skött hela affären helt annorlunda, och mycket bättre, men fick förhinder, och kunde inte närvara när det drog ihop sig. Jag tänkte alltid, att det var synd. Tempelmurarordens flöjtkvintet samåkte med Johannitermurarnas barbershopptrio från stad till byland, och riket kring varannan torsdag hela sommarhalvåret, vare sig det fick eller efterfrågades. Det hade till som ansinne varit den stillfulla entrén och, enligt opålitliga källor, kunde samfällt framföra, få gälldansen, då omständigheterna så krävde vilket det förvisso inte gjort hittills. Dessa minst sagt mediokra underhållare råkade ha en gemensam beundrarbas tack vare att det samtidigt, som det var habsburgska förstättlingare råkade ha en kvot mellan pannbenets och underkackens längd understigande 0.8 vilket fick dem att se ut som rena spermonon i sin prydno. Till saken hör att denna sommar var folkparkerna fullbokade med Siv Görans orkester, alla dagar överallt. Och att våra musikanter därför mestadels uppträdde på fritidsgårdar och i ålderdomshemmens dagrum, där halvsovande 80-åringar utgjorde en lika stendöv som otacksam publik. Sannolikt var det därför det började slås inbördes nästan varje gång. Denna mindre engagerade publik hade dock fördelen av att inte utgöra ett hot eftersom deras förväntningar inte var speciellt högt ställda rörande sin egen framtida konsumtion av underhållning. Så därför fortsatte man. Trots sin bördeskrig och ett kassaskrin, som blödde åt alla håll samtidigt, tills den dag då Tempelmurarorden kontrakterats av en del. Pufendorf för att se till att en lokal gapphals inte skulle få husera fritt i doktorns environer. Mot betydande vite hade man försäkrat sig om musikanternas avstående från ackompanjemang eller ens närvaro vid kväsningsceremonin, och det såg ut att ha varit rätt väl investerade slantar. Eftersom det hittills ej siktats. Emellertid bidade det sin tid, liggandes bakom kulisserna och bidandes sin tid tills läget för ytterligare bidandet av tid kunde tyckas opportunt. Föga att äta hade det tagit med sig, vilket ledde till skojlustiga uppgörelser om den sista pepparkakan och sen svalt det till döds. Märkligt nog räddade det mitt liv. Det var jag som var gapphalsen punkt den sista gång jag såg Arne var nyss på TV. Han var sig lik i allmänhet, om man bortsåg från den dödsångest, som tycktes ha greppat tag om varje uns av hans varelse. Med bonande tinningar och rödstrimmig hy bredde han ut sig över skärmen, med darrande överläpp hasplade han ur sig sjunde versen ur Viktor Rydbergs Älgen, och sedan dog han. Lagt i en listen rådbott och dränkt i absolut kurant hade han trivts bättre med sista villan än var, som nu lär bli fallet, enligt senaste nyhetssändning. Man tror att man har sett allt, och så kommer budskapet om att Arnes jordfästning, och det minst sagt ortodoxa omständigheterna därom, och vips så där, skulle vara ihopfabulerad av någon deltidsanställd på TT, som på rent jävelskap ville skina ett elakt ljus över Arnes visserligen smutska brösa bakgrund men ändå ingalunda förtjänt av dylikt vägelåt. Man tar sig för pannan. Men sådan blev tyvärr Arnes sista stund i rampljuset. Patetisk, löjeväckande och långrandig punkt jag har redan glömt honom.